Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Hur slipper man bråk trots att en är spontan och den andra vill ha ordning och reda i schemat? Vad gör man när det känns jättejobbigt att gå tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten? Och hur i hela friden hittar man lusten till sex när vardagen med småbarn är allt för intensiv? Idag får vi psykologens tankar om hur man gör för att må bra som förälder. Vi lyssnar på ett nytt avsnitt av Rulla Vagn-podden med mig, Evelina Åkerberg. Idag riktar vi strålkastaren mot dig som förälder och hur du kan må så bra som möjligt under de här ofta intensiva småbarnsåren. Vår gäst idag är medförfattare till boken Må bra som förälder och psykolog med KBT-inriktning, Klara Sellerot. Hej Klara!
Hej!
Välkommen hit!
Tack.
Ja, din medförfattare Helga har ju varit här tidigare i podden och pratat just om det här med att må bra som förälder. Var det under era föräldraledigheter som idén till den här boken föddes?
Ja, jo men precis, så var det. Mm. Vi var kollegor då och fick våra respektive andra barn ungefär samtidigt.
Just det. Mm.
Så då började vi hänga, vi försökte med att gå och fika på café. Det gick inte så bra. Så att, jag tror att vi båda två tyckte att det var utmanande att vara föräldrar. Och, ja, men det blev så tydligt hur vi... Ja, men som psykologer så jobbar vi ju med ja, men så här, psykiskt välbefinnande.
Precis. Borde vara experter
ja, men
på
vi borde
att må
vara det. Och, ja. Ja, men jag tänker så här, det som blev så tydligt var ju att vi fick använda... För mig, jag fick plötsligt användning för allt det där som jag kan och som jag så mycket ger andra råd om. Om man säger.
Precis. Skulle du säga att den största omställningen för dig var att få första barnet eller den berömda tvåbarnschocken?
Ja, precis. Vad svårt. Men jag tyckte att det var jättestora omställningar båda två. Mm. Sen tror jag att när tvåan kom så tänkte jag att men, det här har jag ju koll på. Så då... Ja, det var lite mer tror jag oväntat för mig att det skulle bli liksom ytterligare
en nivå
ja,
av
men
utmaningar.
Precis. Ja. När jag tänkte att så här, nu borde jag ändå
ha koll.
Ha koll, precis.
Ja, vi har ju fått jättemånga frågor till dig om just det här att må bra som förälder på massa olika infallsvinklar. Mm. Ska vi köra igång helt enkelt?
Ja.
Ja. Hej Klara. Sen jag och min sambo fick barn har vi haft en del svårigheter i kommunikationen och har svårt att komma överens om hur vi ska göra saker. Han är inne på att alltid ta den lätta vägen, vilket till exempel innebär att inte ta reda på Försäkringskassans regler för att det är krångligt. Att inte gå igenom ekonomin för att se vad vi kan spara in på, utan bara kolla saldo i slutet av månaden för att se om pengarna räcker. Och att inte strukturera upp sysslor med scheman eller liknande, för det är överdrivet. Det är dock viktigt för mig att planera och strukturera upp sådant för att inte bli stressad, och det känns också som att det behövs när man är en familj med barn. Nu blir det att jag får försöka göra allt själv, för att det inte är viktigt för honom. Han hatar att planera och tycker till och med att en matlista är för överdrivet. Han säger att det aldrig behövdes när han bodde själv och han klarade ju sig bra ändå. Men nu finns det ju fler att ta hänsyn till. Hur får jag honom att förstå att det sårar mig när han vägrar att mötas på mitten när det gäller sånt som är viktigt för mig och även enligt mig för vår familj? Hur får jag honom att förstå vad det innebär att leva som en familj? Han verkar tro att han kan leva som han gjorde när han levde ensam, hälsar en mamma. Ja, det här känns ju som en inte helt ovanlig situation.
Nej.
Som man stöter på i relationen. Livet har liksom funkat och rullat på innan man fick barn.
Precis.
Och sen förändras vardagen.
Ja, det är ju vanligt. Och ja, men, som du säger, ofta så handlar det ju om att man är olika som personer. Jag tänker att det blir jättetydligt här. Och att vi har här, ja, men det här är ganska typiskt att det kanske är en då som är mer... ja, men gillar att planera, vill ha en struktur och mår bra av det, tycker att, tror jag, att hon känner att så här, men då känner hon sig att hon har koll på läget, och som hon säger att hon blir stressad när hon känner att den här strukturen inte finns. Och han då, andra sidan, som kanske då i det här fallet ja, men vill ha det mer spontant, och kan man ju anta känner sig kanske mer stressad av
strukturen. Att,
av strukturen. Ja. Mm. Så jag tror att så här, men här har de helt olika ingångar som personer, och ja, men som du sa, ofta har ju det funkat jättebra innan. Ofta är det ju kanske till och med det som man kanske lite drogs till hos den där andra från början. Att ja, men han är lite annorlunda. Hon, ja, att, så här, att det har varit något positivt. Och sen så får man barn, och det som händer då när man blir en familj är ju att man... Ja, men plötsligt så är ju ens liv mycket mer kopplat till den andres liv. Alltså mm. man är ju beroende av varandra. Och hur den andra lever får ju mycket större inverkan på ens egen vardag, mm. plötsligt.
Ja.
Och då så kan det ju bli lite slitsamt i relationen då, så att säga.
Lite slitsamt kan det
ja,
bli.
Ja, ja. Så jag tänker så här, det, ja. Nej, hon mår ju inte bra i det här som är nu, och han kanske inte mår så jättebra i det heller, om man tänker att det här blir en konflikt mellan dem.
Mm. Hur gör man då?
Ja,
men hur hittar man en lösning som passar båda?
Jag tror att ja, men det som är risken att man fastnar lite grann i är ju att man har sin egen bild av så här, vad är bäst för oss? Mm. Vad mår vi
bäst? Vad är den rätta vägen?
Ja. Ja. Och så vill man ju förklara det för den andra. Man vill få den andra att förstå det.
Mm.
Så att där... tror jag att man, ja, men mycket energi hamnar där. Att försöka övertyga den andra om så här, varför ska vi ha en matlista? Varför, ja, sådär.
Mm.
Och det kan ju absolut vara så att det finns jättestora fördelar, som i det här fallet med den här strukturen. Jag tror att båda två kan argumentera ganska väl för sina respektive sidor. Men problemet blir ju att när man är så fokuserad på att få den andra att förstå, så hamnar ju den andra i ett läge ofta där den vill förklara sin sida.
Ja.
Så där möts man ju inte då. Det blir väldigt svårt att mötas. Mm. Man är liksom ofta fast i det här. Så att om jag skulle ge henne ett råd i det här fallet, så är det i första hand att försöka kanske backa lite. Och då menar inte jag backa i som att så här, bara helt så här, ge upp och bara nej, vi struntar i struktur, vi behöver inte det. Det är ju något viktigt för henne, hon vill ha det. Och hon kan ju inte heller, jag menar inte heller att hon bara ska så här, ge upp att försöka få honom att förstå att det är viktigt. Men jag tror att så här, kan hon ta ett steg tillbaka? Kan hon kanske möta honom i hans upplevelse av så här, vad är det han längtar efter? Kan de börja prata om liksom, vad de längtar efter på den mm. mer liksom, nivån under? Kan hon utgå från sin egen, liksom, sina känslor som kanske handlar om att ja, men jag känner mig stressad och orolig när jag inte vet vad vi ska äta till middag? Kan inte vi prata om vad vi kan inte vi hjälpas åt? Hur kan vi göra? Så att mer utgå från sin egen upplevelse, hur det påverkar henne, hennes mående, hennes känslor, men kanske inte genast komma med ett färdigt en färdig lösning liksom, att så här, det enda, ja, det är matlistan som kommer fixa det här, utan mer liksom försöka bara bjuda in till att liksom prata om det, och också i det försöka ha mer nyfikenheten på liksom hans perspektiv.
Mm.
För då tror jag att det blir mycket lättare att liksom närma sig varandra. Och att båda två kanske också mer vill mötas i mitten.
Mm.
Så. Och sen så är det ju också något i det här att... Alltså jag tänker specifikt på det här med när det är, den ena står för väldigt mycket av strukturen och planeringen, och den andra så här, inte tar den lika mycket. Kan man i det läget också backa, så att man ger utrymme för lite nya erfarenheter hos båda två, så kan ju det också vara väldigt värdefullt. Om hon tar ett steg tillbaka, att han kanske får ta ansvar, att han får upptäcka i det här fallet, så här, ja, men hur blir det att blöjorna är slut?
Precis, vad händer, vad händer då?
Ja, nej, men det blev kanske ganska jobbigt.
Mm.
Och likaså för hennes del, att så här, kanske hänga med på en jag vet inte, utflykt i parken utan att ha med mellanmål.
Mm.
Och så här, kanske också att hon kan få en erfarenhet av att säga, men ja, det löste sig också.
Ja, vi köpte pannkakor.
Ja. Det blev bra. Mm. Så liksom där att våga lite. Håll, ja. Liksom. Ja, precis. Ge utrymme för nya erfarenheter.
Ja, här skriver hon ju det att hon blir sårad.
Ja.
Ja. Är det ofta så att vi, just för man känner ju igen de här liksom vardagsspråken om hur saker och ting ska gå till. Att vi hänger upp oss på de här detaljerna som att han inte har ringt Försäkringskassan.
Ja. Ja.
Istället för att, så här, att man faktiskt blir ledsen över att det inte är viktigt för honom att ta reda på det.
Ja.
Ja.
Ja, men jag tror verkligen det. Och det handlar ju om, precis som du säger, att det blir som... det ligger liksom massa andra känslor under där. Mm. Och så kommer det ut som någon sorts irritation, frustration ofta. Och väldigt ofta tror jag också som att man bara... Det som på något sätt förmedlas till den andra är att man är kanske besviken, missnöjd. Tycker att den andra har gjort något dåligt. Och kanske att under det ligger då en känsla av att så här, men jag känner mig ensam i det här. Eller, vad det nu är. Som nog hade varit lite lättare för den andra personen att ta till sig.
Precis.
Om man hade kunnat beskriva det.
Ja. Nej, men för lite känner man ju risken när man tidigt hamnar i de här rollerna i sitt förhållande. Att det blir det där att hon kommer och blir någon typ av projektledare.
Ja.
Och han hamnar lite efter hela tiden.
Ja.
Kanske som du säger, för att man inte upplever konsekvenserna heller. Av, för barn, de är ju rätt så... vad heter det, på schema.
Alltså precis.
De är inte så himla spontana.
Nej, exakt. Så
det finns så himla många tider och hållpunkter som de ska klamra sig fast vid under en dag.
Ja.
Om man känner, om man lyssnar, att man kanske har hamnat i de här rollerna lite mer.
Ja.
Vad är första steget, tycker du, för att bryta det här?
Ja, men jag tänker det allra första steget, det är ju att tillsammans med sin partner prata om det.
Mm.
Att jag känner att vi har fastnat i det här och jag skulle vilja att vi delade mer.
Mm. Och som jag tyckte du sa det jättebra förut, det här med att så här, vad längtar vi efter?
Ja, men precis.
Det är ju precis.
Hur vill vi ha det? Så här, om vi tillsammans bara ska drömma lite tillsammans, hur skulle vi vilja ha det? Och hur ska vi ta oss dit tillsammans? Och kanske att säga, men just nu känner jag mig lite ensam i de här uppgifterna eller vad det nu kan vara. Så att sätta ord på det på det sättet utan att kanske direkt gå till att man kritiserar den andra, utan prata om sin egen upplevelse i det. Så det tänker jag, det är ju det första. Och sen så det andra viktiga, det är ju att är det så att man liksom då på något sätt av utifrån personlighet, utifrån vad som kommer naturligt för en, vad man gillar, har hamnat i två lite olika roller, då krävs det ju också en ansträngning av båda två. Båda måste anstränga sig för att ändra det. Och då kan man ju verkligen också vara hjälpt av att sätta någon sorts ram omkring det. Och det kan ju vara till exempel att man delar upp ansvarsområdena och bestämmer att så här, jag har tvätten och du städar. Och då litar jag på att du fixar städningen och då backar jag där.
Mm.
Så att det är tydligt uttalat.
Precis. Men då är vi tillbaka i den här strukturen.
Ja, men absolut. Så är det ju lite grann.
Ja.
Men då kanske det bara handlar om att man så här har fördelat ansvarsområden.
Mm. Just det, så får man sköta det som man vill.
Så får man sköta det, precis.
Får man leva med det.
Precis. Men ändå någon sorts ändå tydligheter. För annars så är det ju jättesvårt att över tid på något sätt... Även om båda vill göra på ett annat sätt, så om man är stressade eller om man är trötta eller vad det nu livet rullar på, så hamnar man ju tillbaka i det som liksom känns
mest naturligt.
Mm. Precis.
Hejsan, jag är mamma till en 11 månaders son och jag börjar snart jobba igen. Jag tycker att det ska bli kul att gå tillbaka till jobbet, för jag har verkligen ett bra jobb och fantastiska kollegor. Det jag bävar för är att jag inte längre får vara hemma med min son. Självklart unnar jag min sambo att också få vara hemma och ta del av allt fantastiskt som händer, samt skapa en egen relation med vår son. Det är inte det som detta gäller. Jag vet bara inte hur jag ska klara av att vara borta från sonen 9 timmar per dag. Mitt hjärta går sönder bara av att tänka tanken. Jag är nog dock också rädd för att det ska hända sonen något och jag inte är där. Jag är den som står för kontroll och styr upp saker och håller koll i vårt hem. Jag är nog också väldigt rädd att vår son ska glömma mig och tycka att det är mycket roligare att vara hemma med pappa och att han blir något av en favorit. Han är redan den som busar mest och kan få honom att kikna och skratt, medan jag är den som står för tröst, trygghet, värme, kramar och så vidare. Jag förstår att det är skittuntigt att tänka så här, men jag är som sagt lite rädd att sonen inte ska längta efter mig när jag är på jobbet. Tack på förhand. Ja, inga skittuntiga frågor har vi här.
Nej.
Här får man fråga om vad man vill. Absolut.
Nej.
Ja, skulle du säga att det här är en lite vanlig rädsla när man då kanske har varit den som är, har varit hemma först i en föräldraledighet, att barnet ska glömma bort det när man går tillbaka till jobbet?
Ja, alltså jag tror att det är, ja men absolut, det är, ja. Hon är nog inte ensam om att tänka den tanken.
Nej.
Om man säger så. Sen tänker jag i det här fallet så låter det som att det rör, ja men det låter, ja, oro för lite olika saker.
Ja, det är det ju.
Det är det ju, men ja. Och som jag tänker, ja, på alla sätt ju är, ja men går att förstå. Och bara det här första, liksom, hur ska hon klara av
Precis.
Att vara borta från sonen?
Omställningen, ja. Ja. Har du några tankar där?
Ja, alltså jag tänker väl allra först och främst att alltså, det är ju en jättestor omställning just. Och vi kan nog hamna i att tänka att men det är så vi gör, så gör de flesta. Och tänka att men det är helt, så ska det vara. Men egentligen är det ju ett ganska, ja, inte kanske helt naturligt sätt Nej. För oss som människor att leva på. Alltså dels det här att vara liksom den som så tydligt är ensam omsorgstagare, om man säger, om barnet. Om man jämför med tidigare historier när vi mer har levt i liksom större grupper med flera personer, flera vuxna som har varit i närheten. Och då kommer ju hon från en situation här som så många, eller så som vi lever idag i Sverige, att hon har varit liksom den personen som har tagit hand om honom under nästan ett år. Och så ska hon bara sluta göra det. Och gå tillbaka till jobbet. Så att jag tänker att det inte alls konstigt att hon känner så här inför det. Hon kommer ju att vänja sig. Precis som den här oron inför att någonting ska hända pojken.
Det är ju, och den lever man ju
den
med.
Den lever man ju med. Och jag tänker också så här, och det är ju inte konstigt när liksom man har varit den som har varit där och sett efter och haft koll, och så plötsligt ska man inte vara det, utan det ska vara någon annan.
Mm.
Ja, inte konstigt att det känns lite läskigt. Men när det gäller det här så tror jag att det är ju inte en oro som går att, lite så tror jag att det är så att hon får, ja, lite så bära det på något sätt.
Mm.
Tills hon kommer att upptäcka att men, de kommer nog lösa det där alldeles utmärkt. Och så några veckor in så kommer det att kännas, tror jag, helt annorlunda.
Mm.
Men ja, den går att förstå. Jag tror att det är svårt att tänka att man bara skulle liksom kunna ändra inställning. Eller liksom så här, ja, så ska jag inte känna. Sen så, om då, jag tänker just på det här att gå tillbaka så plötsligt till att jobba heltid. För många är det ju svårt att göra på något annat sätt. Men har man möjlighet så kan det ju vara väldigt hjälpsamt här om man har möjlighet att trappa upp under en period. Så att man kanske har några veckor när man jobbar
lite kortare dagar.
Ja, men kortare dagar. Eller att man delar på dagarna så att man så här, jobbar två dagar först, sen kanske man jobbar tre dagar. Ja. Det kan ju vara en, liksom, ett konkret sätt att göra det där just lite mindre,
mjukare.
Lite mjukare, precis.
Alltså just det här med att hantera så här oro för att det inte liksom ska ta över ens tankar och så. Hur kan man konkret jobba med det själv?
Ja, jag tänker så här, om vi tänker just konkret i hennes situation.
Mm.
Om vi bara tänker oss in i att det här datumet närmar sig när hon ska gå tillbaka till jobbet och så går hon med de här tankarna. Så tror jag att så här, dels kan hon, ja men igen, så här, dela de här tankarna. Prata med sin partner. Eller om det finns någon annan som hon bara liksom lite kan, som inte behöver gå själv med det. Och att det bara, för då blir det ju så lätt att det bara snurrar iväg och liksom tar över. Och sen, om man också kan se det lite som att så här, jag bär den här oron. Jag förstår varför jag är orolig. Ja, vi
pratar ju om acceptans ibland. Och med det så menar vi ju att kan hon hitta fram till att säga, ja, jag är orolig. Och det känns lite jobbigt i magen. Jag får de här tankarna om att det här ska hända. Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag ha det så ett tag nu.
Mm.
Och vad är viktigt för mig nu? Försöka styra fokus till att säga, okej, men nu har jag några veckor kvar här som föräldraledig. Ja, jag kan inte ta bort den här oron. Men jag kan också fokusera på att, ja, men vad vill jag att de veckorna ska handla om?
Just det.
Så här, jag vill verkligen vara närvarande med mitt barn. Kanske istället för att vara i massa orostankar så att man inte är det. Så att försöka hitta liksom sätt att fokusera här och nu istället för att ge tankarna fritt utrymme och bara snurra iväg.
Snurra iväg,
ja.
Mm. Alltså jag tycker just det här att man märker att barn liksom pendlar.
Ja.
Alltså
ja.
Jag har precis här nu haft ett skifte där vår yngsta har gått. Inte att hon har varit mammi, men liksom ändå så här, gillat mig till att hon har dumpat mig. Och jag är liksom det enda, så fort hon ser mig så säger hon pappa, pappa, pappa.
Ja.
men det är liksom helt normalt, de gör så.
Ja.
Hoppas jag.
Ja, men precis. Det är ju helt normalt, barn gör så. Och det kan ju handla om massa olika saker. Ofta är det ju så att kanske den personen som är mest, alltså har spenderat mycket tid med barnet blir den som barnet kanske allra först vänder sig till då för att få tröst eller sådär. Men ja, det pendlar ju fram och tillbaka, och som förälder så är ju det, kan ju vara jättehårt att ta.
Ja, det är lite tufft.
Så, och att, så här, ja, men det är ju inte så mycket egentligen att göra, man får ju bara så här, ja, jag finns kvar här när du börjar gilla mig igen.
Ja.
Tänka lite så. Ja. Men också så här, komma ihåg det här också. Att för barnets del så är det ju så värdefullt att ha flera personer.
Precis, det är ju fantastiskt.
Det är ju det. Så jag tänker i det här fallet, även om det känns jobbigt för henne, kan hon också bara så här, hålla fast i det här. Att, ja, men jag vet ju att det är jättebra för mitt barn.
Mm.
Att nu liksom, så kommer de få den här tajtare relationen.
Ja.
Och det betyder ju, alltså barns kärlek är ju, även om de kanske kan ha en favorit, eller någon som, eller vad man ska säga, de vänder sig till någon i, liksom, i första hand, så har ju de förmåga att knyta an till många, eller till flera vuxna nära.
Precis. Är det vanligt det här att man har lite olika roller, som hon beskriver här? Någon står mer för tröst, någon mer för
men precis
och sådär.
Ja, men absolut. Det är ju vanligt. Sen så tänker jag just i det här fallet också så att då pappan nu då som ska vara hemma kanske också kommer...
Ja, precis,
han
utveckla.
Inte kunna vara bara den här buspappan heller, utan han kommer ju behöva också vara den som tröstar... tar hand om, också den som sätter gränser. Så att hans roll kommer ju förändras.
Precis,
och hon kommer kanske...
Där. Och hon kommer kunna busa
hon
mer.
Hon kommer kanske kunna komma hem och ha lite liksom... ja. Bara så här, tycker att det är kul att liksom busa.
Mm.
Men sen handlar det ju också om igen att vi som har olika personlighet. Liksom.
Mm.
Att vi så här, vissa har ju närmare till det här att så här, trösta, ta hand om. Och andra... tycker kanske att det är roligt att leka. Det är ju inte alla som tycker att det är kul. Men att man då får lite olika roller. Och det kan man ju ha och det funkar jättebra.
Mm.
Vill man jobba med att vi ska ha mer... liksom, båda ska kunna ha båda roller eller växla lite. Då igen, lite som jag tänker på där vi pratade om...
Precis.
En liten stund sedan, att då handlar det om att så här, men då får man ju göra ett litet arbete omkring det. För det kommer ju inte av sig självt.
Rulla Vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner. Och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu.
Hej,
Vi har 3 barn, varav de yngsta är 1 och 3 år. Och vårt sexliv har mer eller mindre dött ut. Jag har ingen sexlust alls och har svårt att känna att jag tänder på min partner. Det är sällan jag onanerar själv också. Jag älskar henne otroligt mycket, men den sexuella dragningen har försvunnit. Det är mycket i våra liv, både med barnen men även med min partner, som blir begränsad på grund av trasig kropp. Jag får ta mycket hemma, vilket också tär. Jag vet inte riktigt vad frågan är, men hur får vi, eller främst jag, tillbaka lusten? Hälsar en pappa.
Mm.
Mm. Det här är ett av väldigt, väldigt många mejl som vi fått på samma tema. Och det känns ju lite som att vardagen som småbarnsförälder som är ganska intensiv och med dålig sömn och lite för lite tid och ork.
Ja.
Då blir det inte så himla mycket lust alltid.
Nej.
Ja. Är detta vanligt? Eller? Ja.
Ja, det är ju jättevanligt. Mm. Och ja, men, precis som du nämner alla de här faktorerna så är det inte så konstigt heller ju.
Nej.
Med tanke på hur livet ser ut för många.
Mm.
Och jag tänker liksom i det här fallet, det låter ju som att ja, men de har det intensivt, att det har varit, de har liksom 2 ganska små barn.
Mm.
Och ja, men som han beskriver hela situationen med att han känner att han ja, men får ta mycket hemma och precis, så vi vet ju, vi kan ju inte veta här hur hon mår, men jag tänker att sannolikt så är det en faktor också som påverkar. Så det är ju inte så lätt. Och det här, ja, men just det här med lust till sex, det hänger ju ihop. Alltså det är ju många faktorer.
Jag kan inte prata liksom, lite om det.
Ja, för
vad
det
är så här, jag tänker att det finns gas- och bromspedaler.
Ja, men precis. Och det är väl så här, klokt att tänka så. Så brukar vi också prata om det. Så det, ja, men både så här då, faktorer som gasar, alltså ökar sexlusten, och som bromsar kanske liksom tar ner den.
Mm. Om vi börjar med det som bromsar.
Det som bromsar, ja, men precis. Och då, om man tänker då för en småbarnsförälder.
Mm.
Ja, men så är det ju såklart lite olika för olika personer. Men bara det här att inte, ja, men så här, inte få sova, att vara trött, att vara... ja, men som många är, stressad, man har ett högt tempo i vardagen. Också det här att man är ganska mycket, kanske framförallt förälder och förälder tillsammans med sin partner då, man blir någon sorts föräldrateam, kanske snarare än att man är liksom ett älskande par. Jag har ju också att man får kanske ja, men lite andra roller i det under en period. Och då, ja, nej, det är ju inte så himla lätt då att hitta tillbaka till den där lusten som ju ja, men ofta har funnits där innan. Och som från början i de flesta par, det kanske inte är så att sexlivet har varit fantastiskt från början alltid så, men ändå att det har funnits en attraktion för de allra flesta från början som inte har varit något man har behövt liksom, kämpa för eller jobba för, utan lusten har ändå funnits där. Och så hamnar man här i ett läge när den inte finns där av sig själv. Och jag tror att det är många då som börjar kanske fundera över om det betyder det här att vi inte är rätt för varandra, att man också hamnar i mycket...
Och det blir ju en större fråga av det.
Ja, det blir ju lätt det, och att man börjar också hamna i att man utvärderar relationen kopplat till det. Och för en del tror jag att man ser lust lite som någonting som på något sätt bara ska finnas där.
Mm.
Av sig själv liksom. Och så kan det ju vara, men det är ju inte alltid så.
Nej.
Och man kan behöva just jobba lite där med gasen.
Ja. Vad är det då som gasar?
Ja, det är också såklart liksom lite olika för olika personer. Men jag tänker just för den här pappan i frågan som skriver in, det han skulle kunna göra här är ju att börja liksom tänka tillbaka på lite, men så här, vad har tidigare i livet gjort att han har blivit känt lust till sex, att han har velat liksom ha sex. Börja försöka ringa in där. Har det varit det kan ju handla om massa saker, att säga, men han har velat ha sex på morgonen och det
är svårt.
Det är svårt nu. Eller att han blir mycket påverkad av att han är trött att det är slitigt. Mm. Jag tänker också att det kan handla om att han kanske har känt, om det här för många så är det ju jätteviktigt att känna sig attraktiv inför sin partner. Att känna att partnern är intresserad mm. och ger tecken på att man ja, vill ha sex eller vill ha närhet. Och om det i det här fallet är så att, att hans partner görs nu och under en liksom tid också är trött. Alltså det kan vi ändå på något sätt, ofta är det ju så att båda två är trötta och båda två är ja, liksom absolut. Sådär. Mm. Och då kanske det också är liksom en ja, men någon sorts såhär, bekräftelse från hennes sida som inte finns just nu lika tydligt och som har spelat roll innan för att han ska börja känna lust eller känna liksom att mm. så.
Hur börjar man på ett bra sätt att prata om det här med sin partner?
Ja, ja. Ja men utan att det blir liksom fråga.
Anklagelser.
Ja, precis,
eller
för det är ju så lätt att man hamnar i bara att såhär, ah, vi har inte sex och nu måste vi ha det.
Ja, det blir man ju.
Eller att den andra känner sig pressad. Ja. Att det blir liksom inte en så liksom kul historia. Men jag tror det här, kan man lite som jag var inne på förut, alltså ta avstamp i sig själv och vad det är man längtar efter. Att börja prata om det som att, ja men du, jag känner så här, jag skulle verkligen vilja hitta tillbaka till ja, men mer närhet, att vi liksom, jag saknar att ha sex, eller jag, och kanske också prata om att jag skulle själv vilja känna mig mer sugen, så. Prata om det i de termerna, så här, hur känner du att man, ja.
Precis, inte i änden, vi har aldrig sex.
Nej, exakt, ja, utan mer så här, hur skulle vi vilja ha det? Mm. Och, men kan man lite kanske så här, problemlösa låter ju jättetråkigt, men liksom, sätta ord på tillsammans, vad skulle göra det liksom härligare, bättre, lättare för oss?
Mm. Du var ju inne lite på det förut, att man ibland kanske drar väldigt stora växlar av att så här, nu har vi ingen lust, det kommer alltid vara så här.
Ja.
Men är det inte också, har jag läst, ganska naturligt att så här, alltså att vi tänker att lusten ska vara konstant genom livet.
Ja.
Men
och det är den ju inte.
Det är den inte.
Nej.
Så man behöver heller inte bli superstressad av det här.
Nej, och det behöver liksom inte betyda att den inte kommer kunna komma tillbaka eller att så här, man måste lämna relationen, att det inte finns något liksom så. Men däremot är det någonting som man känner att så här, men det här är verkligen något jag saknar och jag trivs inte med att ha det så här. Jag känner att jag kanske kommer också känslomässigt att längre ifrån min partner, att vi håller på att tappa bort varandra. Då är det ju ändå viktigt att man pratar om det och ja, men så här, närmar sig det eller börjar närma sig varandra känslomässigt. Liksom. För en del kan det ju också, om det är så att man har haft en lång period när man inte har haft sex och det kanske börjar kännas lite ja, men, konstigt eller att det är lätt att det känns pressat. Det känns som ett väldigt stort steg, det kanske inte alls känns naturligt längre. Mm. Och det vet vi alla att då kan det bli ännu svårare och liksom inte så härligt. Så kan man ju också börja med i den änden att man kanske faktiskt kommer överens om att säga, men nu, vi får inte ha sex på 2 veckor.
Mm.
Men vi ska jobba på att vara fysiskt nära varandra.
Mm.
Så att vi ska faktiskt sitta liksom nära varandra i soffan, hålla varandra i handen.
Ja. Börja någonstans.
Och vi ska också vara trygga i att nu börjar vi bara med att liksom, vi ska vara fysiskt nära varandra. Utan att det ska behöva komma massa tankar om vad ska det här leda till och vad behöver så. Så kan det också vara hjälpsamt. Bara för att hitta, liksom börja med att hitta tillbaka till varandras liksom, beröring bara.
Ja,
så.
Verkligen. Alltså man får ju ibland det här rådet som småbarnsförälder att man ska planera in sex.
Mm.
Medan andra tycker att så här, då är ju hela grejen förstörd om inte spontaniteten och själva den här liksom lusten kommer. Vad tycker du om det här med, vad ska man säga, sex på schema?
Precis. Nej men, alltså där tänker jag, där, jag men så här, prova. Tänker jag.
Mm.
Det är jätteolika hur det blir. Mm. Alltså för en del så kan det ju verkligen funka jättebra att det till slut blir som en lite så här rolig grej. Att så här,
nu är det torsdag
så att jag måste vara hemma till 9. att liksom, det faktiskt blir någonting positivt. Mm. Och att det också gör att man börjar hitta tillbaka till det. Att det blir en hjälp liksom. Och så för andra så funkar det inte alls.
Nej.
Så lite det här, funkar det så är det ju jättebra.
Mm.
Testa gärna. Och där är ju också personer olika i det här att för en del så är det ju att ha sex blir också som en väg in till att skapa en också en mer liksom känslomässig närhet.
Mm.
Så börjar man ha sex så börjar man också känna sig mycket närmare den andra personen. Att det blir liksom ett sätt att skapa den här känslan av ett vi som par, som ett kärlekspar. Och sen för andra personer så är ju det jättesvårt att ha sex om man inte först känner den här känslomässiga närheten, intimiteten.
Just det, så det gäller att verkligen känna efter
så vad som precis, funkar. Vad funkar för oss?
Bra.
Men det behöver inte vara dåligt. Men det är inte heller alltid lösningen.
Nej. Jag slänger in ett boktips här på slutet. Det har kommit en bok som heter Boken om sex.
Just
som handlar
det.
Om rent så här fysiskt hur lusten funkar i våra kroppar.
Ja.
Och just det här vad som gasar och bromsar lust och så. Så den kan man läsa. Mycket bra. Hej podden och Klara. Jag får alltid dåligt samvete när jag ska ha egen tid. Till exempel när jag ska träna mellan 17 och 18. Då skyndar jag mig hem direkt istället för att duscha där och bara ta det lugnt. Trots att sambon är hemma. Hur ofta i veckan ska man ha egen tid? Vad är normalt? Ibland kan det gå veckor utan egen tid. Jag och min sambo har bara varit iväg en gång själva utan dottern en helg. Och hon är nu 13 månader. Jag känner att jag behöver mer egen tid samt mer tid med sambon utan dottern. Men mitt dåliga samvete över att lämna henne tar över. Mm. Ja, en supervanlig känsla känns det som.
Ja,
kan vi inte börja igen den? Varför är det viktigt med egen tid?
Ja.
Ja.
Och
tid till sin partner, tänker
jag.
Det är lite olika typer där.
Det är ju lite olika typer, men alltså, det handlar ju om att vi som människor, vi har ett behov av att återhämta oss, att också få möjlighet att liksom ägna oss åt saker som vi tycker om och som ger oss energi.
Som inte kidsen
alltid gillar. Som inte är alltid, men precis. Och igen, om jag bara ska liksom koppla kort tillbaka till det jag sa innan, alltså, så som vi lever idag, där är man som förälder har... Alltså även när man är liksom två i föräldraskapet så är vi ju som en ganska små isolerade enheter där det blir väldigt ofta liksom väldigt mycket fokus på barnen. Och också när man är, det beror ju jättemycket på hur barnet är, men som de flesta barn är så vill de ju ha mycket kontakt, kommunikation. Och många kan ju uppleva det som att man blir avbruten kanske väldigt mycket, eller att det blir svårt att liksom göra någonting fokuserat, att tänka sina tankar klart. Och det, att vara i det en stor del av tiden, eller att vara i det och att också ha kanske ett jobb där man är väldigt, det krävs mycket av en sådär. Det är klart att då blir man ju trött.
Mm.
Eller man behöver liksom få fylla på med det där andra.
För mig märker jag att det också mycket handlar om, alltså för mitt tålamod.
Ja.
Alltså,
ja.
Verkligen, jag märker det själv. Och jag har inte tänkt på det så riktigt innan. Att, det märks så tydligt.
Ja.
Att så här, nu behöver jag en liten paus för att komma tillbaka här till familjen med ny energi.
Så det är ju just det. Och att så här, när vi på något sätt kan... Om det då är genom egen tid eller vad det nu är. Men så här, kan vi hjälpa oss själva att få förutsättningar att liksom må bra, så kan vi också funka mycket bättre som föräldrar ofta. Att vi har bättre tålamod och vi är gladare.
Mm. Är det stor skillnad mellan människor generellt? Hur mycket sån här, om vi nu kallar det egen tid då, som man behöver?
Jättestor skillnad skulle jag säga. Och det handlar ju både om hur man är... Ja, men så alla behöver vi ju det i någon form. Men det finns ju absolut också individuella skillnader. Men det handlar ju också om... Om man då pratar om egen tid i termer av att det är någonting som jag får energi av att göra. Så det är väldigt olika för olika personer vad det är. Så för någon så kanske det är att jag behöver kanske få vara helt själv. bara liksom göra grejer med mitt och just inte bli avbruten eller att få verkligen så här fokusera på någonting. Och för någon annan så kanske det handlar om att så här, men jag behöver få träffa vänner eller så där. Och då kan det ju en eller andra vara lättare att kombinera också med att ha små barn.
Mm. Verkligen.
Så det kanske är så att det gör också att så, för vissa så blir det ännu tydligare att man behöver den här tiden som inte då är tillsammans med familjen i det här fallet. Eller, ja. Och sen handlar det också jättemycket om hur barnet är.
Mm.
Alltså har man barn som, det finns ju de barn som ja, men så här, sitter och pular med sina grejer och är...
Vem
ja,
är det så här, som har de
ja, barnen? Jag vet Nej. Inte.
Va? Grattis till dem, tycker
ja,
jag.
Men jag tror att så här, där finns det också en skillnad i hur mycket barnet...
Hur mycket det tar.
Hur mycket
absolut.
Det tar, hur mycket man måste vara där hela tiden och liksom svara på barnets... Så, här, ja. Så barnets behov styr ju där också, hur mycket av ens egen energi som finns kvar.
Alltså jag tycker också att jag har börjat tänka lite mer... Jag tänkte nog precis när vi fick barn, när det var så här att ja, nu är det viktigt att man ändå har egen tid och så. Då tänkte jag verkligen att ja, det måste vara att man gör något väldigt konkret. Typ går och tränar liksom en hel timme. Och, alltså typ så här väldigt strukturerat vad det här var.
Ja.
Och nu känner jag att jag försöker hitta mer de här... att tänka att det är återhämtning. Typ att jag får duscha länge utan att någon avbryter
mig. Ja, men verkligen.
Typ sådana saker. Ja. Att, så här, att försöka njuta lite mer av de där ändå kanske lite mer vardagliga stunderna och hitta dem. Eller att jag sätter på en podd medan jag plockar in disken. Ja. Så det är ändå så här att man får maxa vardag lite mer.
Men jag tror att du ringer in någonting ändå väldigt viktigt där. Att det handlar ju om bara de här små stunderna. Alltså så här, det behöver verkligen inte vara att man kommer iväg och gör något någon annanstans en viss tid. Liksom, utan att, ja. Och så tänker jag så här, på tal om det också, just kopplat till det här exemplet, hur hon beskriver upplevelsen då av att träna och sen... Ja, men jag måste
skynda
mig hem. Så låter det inte som att det blir en så särskilt liksom, behaglig upplevelse. Och alltså, jag skulle ändå... Att hon kanske är stressad redan under liksom träningspasset och tänker att så här, jag borde bara liksom, nu ska jag skynda mig hem.
Mm.
Och då är det väl frågan, det är klart att vi mår ju alltid bra fysisk aktivitet, men...
Lite kontraproduktivt.
Ja, men i det här fallet, så här, hur bra blir det här för henne? Verkligen.
Det är ju det här dåliga samvetet.
Det är det här dåliga samvetet.
Som hon kanske inte ens... Nej. Eller så här, det finns ingen annan som tycker att hon ska ha det. Hennes sambo är hemma,
precis.
Tar hand om barnet som har det jättebra.
Ja.
Varför håller vi på med det här?
Ja. Nej, men och det tror jag men så här, det är ju mycket så som vi lever våra liv idag. Och det ska vara så vi, alla de förväntningar vi har på alla liksom, plan.
Mm.
Och det höga tempot. Och när vi är i ett högt tempo på något sätt hela tiden och har den här upplevelsen av att tiden inte räcker till, då känns det ju också hela tiden som att vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss hem. Fastän egentligen i det här fallet så kanske det hennes barn skulle vara mycket mer hjälpt av att hon tog ett djupt andetag och bara såhär, nu ska jag duscha här i lugn och ro.
komma hem lugn. Mm.
För att tar jag den här stunden när jag vet att mitt barn ändå är hemma och de har det bra, så kommer jag ha mer tålamod sen, eller jag kommer vara gladare och så där, och det blir bra för oss allihopa.
Mm.
Det här liksom, stresskänslan eller dåliga samvetet säger till henne så här, men skynda dig hem, och då handlar det om lite om så här, fast nej, nu ska jag bara vara här. Och det kanske inte alls känns skönt de första gångerna hon gör det. Och antagligen kommer hon bara känna i början kanske ännu mer dåligt samvete eller ännu mer stress. Men att på något sätt ändå så här, nej, jag ska stanna här.
Nu ska jag njuta. Banne mig.
Och det kanske, och så här, och tänka så här, ja, och då kan jag ha det här. Precis, exakt, och att lite så här, ja, då får jag stå här i duschen och så här, jag kanske känner liksom att det är så här en klump i magen eller jag känner mig spänd och jag ska ändå på något sätt bara, hur känns vattnet här, och jag ska bara
just det, här och nu
försöka liksom vara i liksom, hur det känns mot kroppen. Och ja, försöka liksom ändå.
Tänka så här, jäklar vilken bra mamma jag är. Ja. Som tar hand om mig själv. Som tar hand om mig själv. Så att jag kommer vara en bra
precis,
förälder.
Ja. Mm. Men sen så tänker jag att det finns en... Alltså det är ju den ena aspekten av det här med dåligt samvete.
Mm.
Där man på något sätt, om man kan ringa in att... Ja, det är... rimligt eller inte, men det är i alla fall inte hjälpsamt att det får styra så mycket.
Mm.
Och att då försöka lite kanske gå emot de impulserna som det dåliga samvetet ger en i att så här, skynda ännu mer och bara liksom köra på. Den andra aspekten av det är ju när vi kanske faktiskt har en känsla av att det är ja, men dåligt samvete eller att det är något som skaver för att det är något i hela vår livssituation som vi just kanske det. Faktiskt mm. borde ta tag i.
Mm. Och, hur vet man det
då? Och det är ju jättesvårt att veta, det är ju det. Men ändå kanske öppna för att bara reflektera omkring. Är det så att så här, vi bara kör på nu i ett tempo som inte riktigt funkar för vår familj egentligen? Mm. Det kanske är så att vi gör för mycket grejer. Vi får inte ihop det riktigt så att vi mår bra i det här. Fastän alla de där grejerna vi vill göra känns ju som viktiga och roliga. Men helheten blir ju att vi mår inte bra. Mm. Vi är stressade hela tiden. Eller,
det där är ju superviktigt att tänka
så,
på.
Ja, för då kan man ju kanske också se det som att ibland så kan ett liksom, går man och har dåligt samvete hela tiden, ja, bara öppna upp för, behöver jag bara tänka eller behöver vi tänka tillsammans om livet i liksom lite större perspektiv? Precis. Hur har vi det? Finns det någonting vi kanske faktiskt kan ja, skala ner, ta bort så att vi också får förutsättningar att kanske ha ja, men som, så där, mer egen tid utan att det kanske tar tid djupt från att vara ja, och att utan att det kanske tar tid från att vara tillsammans med barnet för att det kanske är någon annanstans ifrån som den tiden behöver komma.
Ja, just det.
Hej Klara. Jag har de senaste dagarna gått och funderat på om jag eventuellt har fått en förlossningsdepression. Min bebis är snart 8 månader och har ett syskon som är 3 år. Båda är förlösta via akut kejsarsnitt och båda gångerna har jag råkat ut för komplikationer efteråt. Denna gången tog det hårdare på mig, både med dödsångest under själva snittet och svårare att acceptera det som hände efteråt. Jag tycker att jag arbetade igenom det ganska bra i början genom att prata med dem i min närhet om hur jag kände och att jag då mådde ganska bra. Men sista tiden har jag känt mig mer och mer låg. Jag känner mig isolerad från omvärlden, som att jag varken har tid eller orkar titta på något i veckorna när sambon jobbar. När stora barnet är på förskolan vill jag helst bara vara hemma och sova när bebisen sover. När stora barnet är ledig har jag ingen orka att titta på något kul med barnen. Jag känner mig bara trött och skulle helst ligga på soffan hela dagen och längtar tills det är kväll och barnen sover så att jag kan få lugn och ro. Bara att åka och handla känns som världens jobbigaste uppgift. Jag orkar inte röra på mig, jag får ofta huvudvärk och kroppen känns seg som kola. Jag har någon enstaka dag då jag känner mig piggare och uppåt och mer som mitt gamla jag. Och då orkar jag vara den mamma som jag vill vara och som jag vet att jag egentligen är. Jag busar och leker, skrattar och pratar. Men för det mesta är jag trött, omotiverad, orkeslöst och vill helst inte prata med någon och bara sova. Det krävs en oerhörd kraftansträngning för att försöka vara en närvarande och bra mamma. Jag vill inte att barnen ska bli påverkade av det här, så jag försöker dölja det. Hjärnan känns som den är fast i en ogenomtränglig dimma. Snart ska jag börja jobba lite och hoppas då att hjärnan kan vakna till, men jag är rädd att inte klara av det. Båda barnen sover rätt dåligt just nu och sömnbristen är ett faktum, så att man är trött är ju inget konstigt. Men jag är rädd att det är något mer. Ja, vad tänker du om det här? Låter det som tecken på en förlossningsdepression?
Ja, jag måste säga att jag tycker att det gör det.
Ja.
Jag tycker att hon har det ju jättetufft
ja,
just
men verkligen.
Nu. Och att såklart om man är trött och har sovit för lite under lång tid så kan det ju påverka ens humör och på något sätt hur man ja, känner att man kan vara närvarande med barnen och hitta på saker och så vidare. Men det här låter som att det är ja, men ändå har varit länge ihållande över tid och att det verkligen påverkar henne. Hennes tankar och känslor. På ett sätt som jag skulle säga absolut är varningstecken.
Just det. Är det vanligt annars att man blandar ihop just den här
om man säger tröttheten och orken som småbarnsförälder med tecken på depression, att man inte riktigt ser, alltså att man tror att man bara är trött.
Ja, alltså det där är ju, ja men jag tror så här, jag tror att en del kanske väntar lite för länge ibland med att liksom ta på något sätt, man säger, varningstecknen på allvar, att man så här vill, och det handlar ju också om det här, man kanske inte vill visa att man inte orkar eller att man upplever det som,
men hon skriver som också här att hon döljer det här.
Ja, precis. Mm. Och det tänker jag också, jag tror att det är jättevanligt. Jag tycker det finns ju den här podden, förlossningspodden, som bara härom veckan hade ett avsnitt som handlade om just det här. De pratade om hur man kan må efteråt, om förlossningsdepression, och också om det här upplevelsen som ofta kommer då, att det som man känner att man vill göra när man mår så där, det är ju inte att man vill berätta. Man vill på något sätt bara så här, gömma sig under en sten. Alltså, man vill inte att någon ska få se. Så att ofta så döljer man det. Håller ihop sig kanske när man träffar andra.
Är det också att vi har så höga förväntningar på att man ska vara så...
Jag tror att det, ja, men precis, jag tror att det är en del i det, att det upplevs som väldigt, ja men någonstans vi har fått den här, det här barnet som ju är en gåva, som är liksom en person som vi plötsligt ofta ändå älskar mer än någonting annat, och så blir det som ett tecken på att man inte gör det eller att man inte vill ha sitt barn, och det är ju inte det det handlar om.
Nej.
Men jag tror att det finns en rädsla för att det ska uppfattas på det sättet, eller att man inte duger som förälder. Och sen så är det ju också så i liksom på något sätt en depressionsnatur, alltså även om man är deprimerad, inte förlossningsdepression utan liksom bara deprimerad, Så är vi ju också där, alltså det ligger ju i det att vi vill på något sätt dra oss undan, vi vill isolera oss från omvärlden, vi vill inte rikta oss så mycket utåt.
Nej.
Så att säga. Så det just finns ju det. På något sätt inbyggt i problematiken också.
Just det, alltså här har hon ju ändå på ett jättefint sätt beskrivit hur hon mår.
Ja.
Hur kan hon konkret, och om man känner igen sig så här, vänder man sig och vad gör man, även om man vill gömma sig under en sten, vad ska man göra?
Men jag tänker att man behöver prata om det här. Man behöver, jag tänker hon, om hon kan prata med, om man har en partner, prata med den personen, såklart, om man har andra vänner, föräldrar, släktingar, alltså ta hjälp av det här närmaste nätverket, också försöka ta mod till sig och lyfta det med sin, ja men på BVC, eller vända sig till sin vårdcentral, och det kan ju kännas jätteläskigt att göra det, men att så viktigt ändå att man gör det. Och det är ju både för ens egen skull, och om man också, ja men det här att försöka också se det som att det är ju faktiskt också gåva till sina barn, att man tar hjälp,
får till hjälp till sig själv och barnen.
Till sig själv och till barnen. Så liksom, kan man, ändå så viktigt att man försöker berätta om hur man mår. Och känns det för svårt att själv ta kontakt med BVC, vårdcentral, ja, men berättar man för sin partner, kanske den personen kan stötta en i att ta det steget, eller en vän kan göra det.
Just det.
Så.
Det finns ju också en jättefin organisation som heter Mamma till mamma, som man kan kontakta.
Ja.
Där man får prata med en annan mamma som har varit i samma situation. Ja. Och kan just få det här stödet i hur man går vidare.
Ja, så jättebra tänker jag. Så det är väl liksom absolut det första.
Just det.
Sen så tänker jag som hon beskriver lite, att så här, hon hoppas att det ska bli bättre när hon kommer tillbaka till jobbet. Och alltså, så kan det ju absolut bli. Alltså just det här, för en del så mår man ju väldigt bra av att på något sätt komma ut igen i ett annat sammanhang. Att just få det,
där
mer,
man får vara lite mer sin egen person.
Exakt,
eller vad man ska
precis. Och där man träffar andra vuxna och man... Ja, så att, det kan ju också absolut liksom vara något som kan påverka. Om det också då såklart är på en nivå som är rimlig och som hon orkar med.
Just det. Hur, om man då söker hjälp, hur behandlar man ofta en förlossningsdepression? Mm.
Där finns det ju några olika vägar, om man säger. Mm. Och sen så kan man ju gärna också att det är en kombination av de här olika. Dels så finns det ju psykologisk behandling. Att man då träffar en psykolog och pratar om hur man mår och får hjälp i att liksom hitta tillbaka, förstå hur man mår och hitta tillbaka till okej, men vad behöver jag försöka kanske få in mer av i mitt liv för att börja må bättre och få mer energi igen. Och sen också, jag tänker som i det här fallet, om det finns ett trauma, en traumatisk förlossning bakåt, så kan ju det också vara något som ligger och spökar och som man kan få hjälp med i psykologisk behandling. Det är ju jättesvårt att säga i det här fallet, men absolut så kan ju det vara någonting som man behöver få hjälp i att liksom hantera och bearbeta. Sen så finns det ju också läkemedelsbehandling som ett vanligt alternativ. Och sen är ju en möjlighet också att man blir sjukskriven. Och blir man det som när man är föräldraledig, då kanske man tänker, ja, men jag är ju redan hemma, tänker man. Men då handlar det ju om att då är det ju ens partner som får ta föräldraledigheten.
Så att man får vila,
så att man får möjlighet och kanske faktiskt hjälpa sig själv att må bättre också. Så det är ju också viktigt att känna till det, tänker jag.
Precis. Ja, för det känns ju som om man har hamnat i en depression, så känns ju just det här småbarnslivet som egentligen värsta möjliga upplägg. Jag har fattat det jätteviktigt verkligen. Med sömn och återhämtning. Och
precis, och så är det bara det som är helt omöjligt.
Bra, lycka till den här mamman, säger vi. Verkligen. Tyvärr. Där var vi framme vid slutet av avsnittet. Vad snabbt det gick.
Ja.
Stort tack, Klara, för att du var här.
Tack för att du kom hit.
Och Klaras bok heter alltså Må bra som förälder. Och där kan du läsa mer om just de här vanliga utmaningarna som man ofta trillar på under småbarnsåren. Släng gärna iväg ett DM på Instagram eller ett mejl till podd@rullavagn.nu och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Kry.